sitter här en fredagkväll lagom knäppa för att köra en US Open kvallottning. Klockan närmar sig 11 svensk tid. Ja, vad ska vi börja, Henrik?
Med lottningen, tycker jag.
Ja, men vi går rakt på, varför inte? Ja, vad ska vi säga? Vi kan väl börja med att säga de fyra som har dragit sig ur här innan. Det var ju klart sedan tidigare att Wawrinka och Djokovic, fjolårsfinalisterna, försvann. Även en semifinalist i Nishikori valde också. Och nu här då i dag eller igår så meddelade Mijoš Raonic att även hans handled inte håller. Och du var ute på Twitter och det vi har diskuterat många gånger att nu är det dags att ta det lugnt.
Bönhörda på ett negativt sätt ändå. Vi har ju gång på gång efterfrågat att både Nishikori och Raonic ska ta längre uppehåll och ta hand om sig själva och vårda kroppen lite grann. Och det är precis det här de har gjort. Nishikori med operation och Raonic...
Oklart, bara att, tyckte jag i alla fall.
Ja, lite olikt oklart. Men han, oklart hur länge han blir borta, men han blir borta ett antal veckor i alla fall. Gissningsvis kanske tillbaka tills det börjar spelas tyngre turneringar i Asien.
Men de fyra borta, sen kommer vi in på även andra spelare med skadebekymmer. Men vi tar oss an direkt, vi börjar väl uppifrån va, som vanligt.
Varför inte?
Rafael Nadal, liten varningsflagga.
Det cirkulerar nämligen ett klipp nu från träningspasset idag. Han sparrade med Fernando Verdasco, bästa kompis på touren numera, så efter att Pico har lagt av. Och han vrider om knät på ett lite otäckt sätt och tar sig för det ett antal gånger. Ser otäckt ut på det här klippet. Dock så berättade du att
han fortsatte träna efteråt, så att det var inte tillräckligt allvarligt för att han skulle kliva av. Och det såg inte ut som att han hämmades speciellt mycket av det efteråt heller. Men
en skada är en skada. Och Nadal har haft många sådana genom åren.
Det har han, men om vi tittar på lottningen så fram till tredje rundan kan vi väl inte se som att det ska vara något problem spelmässigt överhuvudtaget.
Mött Dusan Lajovic i öppningsronden. Lajovic spelar vårdat, hyfsat elegant, ganska trevlig att titta på, men är fullständigt harmlös.
Och det är väl även i andra rundan så är det Taro Daniel eller wildcardet Tommy Paul.
Tommy Paul har spelat bra, fick spö av Carl Söderlund tidigt på säsongen och även av Fred Simonsson. Den matchen gav han upp, visserligen i tredje set, men ändå. Men nu, sista veckorna, han har spelat två stycken ATP-kvartar. Vann en match i Cincinnati, slog Donald Young där. Och även spelat en Challenger-semi eller Challenger-final. Så att spikrakt uppåt pekande formkurva för Tommy Paul.
Fast från en mycket lägre nivå.
Ja, verkligen. Men han är en bit utanför 100. Jag tror att han tar Taro Daniel.
Och det är sen i andra så är det Nadals match, tycker jag, att vi inte ens ska behöva ta oss vidare. Vi tar oss ner då till vilken hans motståndare i tredje rundan blir. Och jag satte ett frågetecken kring Richard Gasquet, trots att det inte är någon, det är inte som man trillar av stolen när man ser vilka spelare som står för motståndet.
Richard Gasquet och US Open får mig med att tänka på, är det 2014 när han är i semifinal och spelar sitt livstennis, men får väl ändå, då han fick han riktigt duktigt med spö i semifinalen sen om Djokovic, tror jag det var. Men fram till dess var han fullständigt fenomenal. Den Gasquet är ju inte, den som står på banan i år.
Nej, det är ganska långt därifrån, får man väl lov att säga. Det känns inte som att Gasquet, eller han är ganska begränsad nu. Han får inte utdelning lika mycket. Han har inte kunnat spela lika mycket på grund av diverse skador. Men varför jag satt ett frågetecken är just för Gasquet. För jag lät snabbt Yoshi Sugita, vilket, som i och för sig har gjort en hel del bra matcher och överraskat oss. Sen har vi ett franskt wildcard som jag inte ens tänker försöka mig på att uttala. Joffrey heter han i förnamn.
Blancanot
säger vi. Och sen en kvalspelare.
Och det vet ju inte vi vilken det är när vi spelar in det här. Och är det så att det till exempel är Denis Shapovalov, då kan Gasquet hänga löst.
Så att jag sätter ett frågetecken just nu på den.
Jag sätter Gasquet i tredje rundan där mot Nadal. Men det är inget jag gör med 100% i säkerhet.
Med där på ribban.
Absolut.
Neråt då, Fabio Fognini. Och han har en kvalspelare i första. Och i andra så är det Troitske eller Gombos. från Slovakien Gombo, som ofta spelar på Challenger-touren. Men Fognini borde väl trots, oavsett spelhumör.
Det tycker jag. Jag tycker han har sett stundtals bra ut i alla fall de sista månaderna.
Mm.
Och det är som alltid, det hänger väldigt mycket på honom och vilket humör han är på för dagen. Men tredje rundan, den är väl ändå hans tycker jag.
Och där så är det så att Thomas Berdych är sidan som nummer 15. Har Ryan Harrison i första, det tror jag inte ger honom några större problem, även om Harrison har hemmaplan och kan ju spela bra. Men för mig är det ju max att han kan rubba honom ett set.
Och vi har ju hackat en del på Berdych under säsongen, men sen så gjorde han den här fina Wimbledon-turneringen och liksom landat på en lite högre nivå i alla fall. Den räddade ju upp hans säsong. Nu är han ju faktiskt på G och säkra en plats i Masters-slutspelet.
Vilket är helt
sanslöst.
Ja.
Vilket är helt sanslöst, vilket säger en del om konkurrensen på touren i år. Jag tror inte heller att Harrison rubbar honom. Dolgopolov har vi där på samma tårtbit. Han är ju blåsväder.
Ordentligt blåsväder. I alla fall i vårt Twitterflöde skulle jag säga. Jag vet inte om Tennis Integrity Unit bekräftade att de skulle göra en undersökning på matchen.
Ja, det lät så. Det har citerats ganska av väldigt seriösa medier den här gången. Det är inte Tennis World Italia som är på det, utan det är Reuters. Jag tror vi har fått bekräftat i alla fall att han har varit under utredning. Och det är inte första gången som det cirkulerar den här typen av uppgifter kring honom. Han har väl, så vitt jag vet, aldrig fällts för någonting. Men
och kommer inte göra det den här gången heller, säger jag.
Förmodligen inte, nej. Men det är, ska vi väl säga, väldigt svårt att bli fälld,
ja,
för den här typen av grejer.
Och definitivt om du är en ATP-spelare. Uppenbarligen lite svårare. Nu ska vi inte säga att han är, men det är ju inte en slump att han dyker upp gång på gång på gång.
Nej.
Och det här var ju ganska uppenbart, kändes det som. Han förlorade 6-3, 6-3, om jag inte minns fel, här i första omgången av New Haven. Berdych går i alla fall till tredje rundan och möter Fognini. Det är vi överens om.
Punkt.
Ja. Och nedanför där då, vad har vi då? Då vi har nionde sidan David Goffin, som får en elegant fransos i första rundan.
Goffins säsong förstördes väldigt mycket när han fastnade med foten där i presssändningen. Och sabbade hela säsongen. Han har inte stått att känna igen efter att han kommit tillbaka efter den där skalan. Och torskat väldigt mycket märkliga matcher. Han har det jobbigt, och jag trodde ändå att han med sin bollbegåvning skulle ha lättare att komma in i det än vad som har varit fallet. Beneteau tror i alla fall jag att han tar, sen har han ju sin landsman Darcis.
Ja, men han har han i fickan.
Ja, ja. De kan varandra utan och innan, och han ska liksom inte räcka till mot Goffin. Så att han får sin tredje omgång där.
Mm. Och sen kommer vi också till ett osäkert kort i Gammon Fiss, som vars säsong har varit upp och ner är de ju alltid, men här har det varit mycket skador, väldigt lite rytm i det hela.
Och skador nu precis in på US Open också, väldigt oklart hur han hur hans form ser ut. Är han i hygglig form så ska han ta sig till en tredje omgång, tycker jag. Men vi vet ju aldrig med honom.
Det kan vara risk att han spelar två set, tre set mot Chardy.
Jag håller med. Och sen har ni ju Donald Young där. Han är inte i någon slags kanonform visserligen, men han har spelat bra i US Open tidigare. Och när det stämmer för honom så ser det ju ofta väldigt bra ut.
Mm. Ja, men om du skulle, jag kan inte säga något annat än att jag sätter Monfils där ändå.
Jag håller med dig. Det känns ändå som det självklara alternativet, givet att han är någorlunda frisk.
Är han inte frisk, då tror jag han bryter första matchen mot Chardy, och då tror jag Chardy tar sig till den tredje runda.
Det vore en välkommen framgång för Chardy. Det var länge sedan vi såg honom.
Ja, kämpa på. Ja. Sen tror jag vi har den första sidan som jag nästan med garanti kan jag aldrig höra. Men Pablo Cuevas har haft en bedrövlig sommar och höst. Har väl knappt vunnit en match. Och jag tror inte att han tar sig till tredje rundan. Zulmour, som är djupt inne i New Haven här nu också.
Jag ser det nästan mer som en fara om Zulmour är kvar i New Haven, att han kanske nöjer sig lite grann med det. Cuevas har, som du säger, spelat riktigt risigt här sista veckorna, men jag har ändå satt honom i tredje rundan på kanske på gamla meriter. Återigen så har vi
ju, han är ju en bättre spelare.
Ja, det är han ju, absolut. Återigen så har vi ju, vet vi ju inte var kvalspelarna hamnar, och hamnar, är det där vi får Shapovalov, så är han ju gjuten i en tredje rond, tycker jag.
Mm.
Kvalspelaren här möter Nicolas Kicker.
Argentinaren är inte hans underlag, hävdar jag. Och nej, där Shapovalov exempelvis är bättre.
Och på tal om Niklas Kicker, det var ju honom som, en match mot honom som Nikurios tog upp som exempel, att då mår han som sämst på touren. Han hamnar i underläge mot sådana spelare och inte vill vara där han är.
Nej.
Nej.
Sen har vi en av, ja, nästan utmanarna till att gå riktigt långt i den här turneringen, Cincinnati-vinnaren.
Ja, Grigor Dimitrov är en av spelarna som faktiskt kan vinna den här turneringen.
Så som det ser ut nu, ja.
Mm.
Det är väl hur han hanterar den situationen. För, vad ska man säga, så här nära ett favoritskap har det inte varit. Nu säger jag inte att han är favorit, men så nära har han inte varit någon gång.
Han har ju betecknat som lite av en outsider, en som kan störa toppspelare. Han har två stycken semifinaler i Grand Slam-sammanhang. Men då har han kommit dit lite grann som outsider. Formtoppade ruskigt i Australien. Torskade surt mot Nadal. Det var hans bästa match i karriären.
Och den satt ju i flera månader efter.
Oh, han ältade den. Han dippade ju formmässigt ganska ordentligt också där.
Mm.
Det var en fantastisk match. Det var ett par fantastiska veckor för honom. Sen så lyfte han sig lite grann här, tycker jag, i somras. Nu börjar det hända grejer igen, definitivt.
Ja, första masterstiteln som sagt. Och att han är given i en tredje runda, det tycker jag, även om Rublev finns där, så tror jag inte att de ska rå på en Dimitrov som nu är med en veckas vila också. Tror jag kan vara riktigt farlig.
Ja, alltså jag har inga dubier kring Dimitrovs första vecka. Han är redan långt framme i turneringen för min räkning, tycker jag.
Då går vi ner och tittar på originalet, nämligen Roger Federer, som också är given i en tredje runda. Men
han säger själv att det är okej. Han är spelbar, men det känns inte bra, som jag förstår det, riktigt.
Nej, det är frågan om man håller över två veckor och tuffa matcher rakt igenom en hel turnering fram till en final.
Det är ju anmärkningsvärd mediaskugga kring Federer. Han höll sig ju under radarn själv efter att han torskade finalen mot Zverev där i Montreal. Höll sig borta länge från sociala medier och gjorde inga intervjuer, ingenting, inga jippon tror jag heller eller något sånt där.
Nej, jag tror första bilden var när han kom Times Square, när han landade i...
var i torsdags, för, tror jag.
Ja, jag tror också att det var det.
Så att det har... nej, det är nog inte 100%.
Nej, jag vet inte. Det är en kul första match mot Francis Tiafoe.
Mm.
Som säkert kommer spåras av hemmapublik, nästan garanti på kvällsmatch där. Och det, men nej, det spelmässigt så är det ju, tror jag, inte någon av dem, eller Kavcic eller Mikael Jushny, som kan ro på en Federer i öppningsrundorna. Går vi neråt där, så tror jag inte att 31 sidare Feliciano Lopez startar till tredje rundan, utan jag tror det blir en annan vänsterhänt spanjor.
Då gissar du rimligen på Fernando Verdasco.
Exakt. För Verdasco, han har någonting i slams som är utöver det vanliga. Han är ju den spelare, det är bara två spelare som har spelat fler femsättare i Grand Slam-sammanhang. Jag tror Leighton Hewitt som har 45, och så är någon mer som har 42, och så är det Verdasco som är på 40. Intressant grej, det visar ju lite på hans pendlande status under matcherna. Men jag tror Verdasco faktiskt slår Lopez i en andra runda.
Jag har satt Lopez i en tredje rond mot Federer. Just för att, som du säger, vi vet inte riktigt vad vi har Verdasco överhuvudtaget. Har inte sett så mycket från honom som får en att tro att han är i någon slags vidare form. Det är ju för sig inte Lopez heller. Han drog sig skadad i Wimbledon, sen han håller ganska låg profil också.
Mm.
Bra lottning för Roger, helt klart.
Det är det. Och går vi neråt, här tycker jag att vi har en riktigt rolig tredje runda på pappret. För jag tror att Sam Querrey, som har visat framfötterna under mer än en turnering den här säsongen, och Nick Kyrgios på den tårtbiten, och jag går rakt på där, och jag kan inte tro något annat än de två.
Nej, inte jag heller, och du har rätt i att jag tycker också att det är en intressant match på så vis att du har två spelare som har sina vapen i serve och forehand och korta dueller, samtidigt är de så otroligt olika.
Mm. Vi kommer in på det lite senare. Roberto Bautista Agut är långt i New Haven igen. Han var i final förra året. Har Andreas Seppi i första rundan, Dustin Brown, Thomas Bellucci i andra. Då säger jag att första rundan är den svårare matchen av de två.
Ja, fast han är en sån maskin ändå, Bautista Agut. Han stökar av den här typen av motståndare, både Seppi och Bellucci, tycker jag. För mig är han gjuten i en tredje rund.
Och jag har också satt honom i tredje rundan. På den, eller motståndare i tredje rundan, där är det lite lurigt. Det är Del Potro som är sidad 24 där, och Laxonen borde inte ha någonting, och Carson eller en kvalspelare i andra rundan. Det är ju inte heller någonting som borde störa Del Potro.
Nej, samtidigt så får ju inte matcherna bli för långa heller, för då har han ju uppenbara problem med att få ihop spelet. Så att går det fort, då är det Delpos matcher absolut. Men blir det utdraget?
Nej, för det är ju där som vi har varit inne på också, att han är inte fysiskt i sån form att han klarar av de här långa matcherna. En lång match, ja, men när det kommer till en andra lång match eller tredje lång match, nej, då har han inte återhämtat sig fysiskt.
Nej.
Men Del Potro och Bautista Agut, där är vi överens. Längst ner på den här övre halvan, och där säger jag att Adrian Mannarino inte tar sig till tredje rundan.
Jag tror ju att han gör det faktiskt.
Ja, men jag har ju lite förkärlek för Ivo Karlovic.
Ja, det vet jag att du har. Men när var han i toppslag sist?
Nej, det var ett tag sedan nu, tyvärr. Han har inte fått med sig. Han har vunnit några matcher sådär, men inte alls bra. Men här 5 set, han får stå och kötta servar hur mycket som helst. Ja, men jag tror att här hittar han någonting bättre än vanligt. Och dessutom med tiebreak i sista avgörande set.
Ja, visserligen, men Mannarino har ju ändå åtminstone en riktigt bra mastersturnering bakom sig. Borde rimligen ha ganska gott självförtroende, spela lite äckligt och skär ner dem där tunga servarna ganska bra, tror jag. Så att jag håller honom ändå i en tredje runda.
Och i tredje rundan så, jag har satt Dominic Thiem där, men jag har satt ett litet frågetecken faktiskt.
Vem vill du eventuellt ha?
Baggen har väl inte heller sett så bra. Men det är just, man vet hans kapacitet. Okej, högsta nivån blir lite lägre för varje år som går, eller varje månad som går nästan. Men han kan göra en sån här kanonmatch. Han gör inte 2 eller 3 in slam, men han kan göra en riktigt bra match.
Han har många fina US Open-insatser bakom sig. Bland annat mot Agassi, va? 0.
Ja, det är långt tillbaka i tiden.
Kan det vara. Sån riktigt superholmgång. Men jag har satt att jag har faktiskt tippat att han åker på däng direkt mot Taylor Fritz. Som jag börjar röra på sig lite grann.
Mm. Det är ingen lätt match för Bagdatis, men där går jag på gammal och äldst. Lite den filosofin. Men jag tror som sagt att team tar sig till en tredje runda. Då har vi den övre halvan fram till tredje rundan klar. Nedre halvan då. Marin Cilic, 50-sidad.
Och där har vi en kille som också har haft skadeproblem och inte spelat sin Wimbledon. Gick ju sönder i finalen mot Federer, som ni säkert vet. Han säger att han mår alldeles utmärkt nu. Har vilat sig i form och känner sig fit for fight.
Ja, man får hoppas det. De har varit och tränat länge i New York. Och han har Gilles Simon i första rundan, vilket skulle kunna vara. Och det är en ganska tuff värdemätare redan i första matchen. Nu har inte Simon sett bra ut i år, knappt en match överhuvudtaget. Men den matchen, vad tror vi?
Alltså det är svårt att säga någonting annat än att Cilic är favorit naturligtvis. Men det är ingen idealisk öppningsrunda, absolut inte. Simon är ju en duktig bollare, som vi ju alla vet. Och börjar han leka bollplank och bara putta tillbaka allting i samma takt som han ju kan göra och hämta upp, då kan det bli frustrerande för Cilic. Om det nu är så att han kanske inte håller allting innanför linjerna på det sätt som han brukar göra.
Nej, har han det tunga spelet att det sitter, då orkar inte Simon stå emot, inte som han ser ut just nu.
Och det är svårt med Cilic att veta, för att hans formtoppar har kommit lite grann oväntat. Mm. Lite från blixt från klar himmel. När han vann här 14, då var det ju, det kändes otroligt oväntat. Det var liksom ingen som räknade med det. Och när han har toppat formen tidigare så har det också kommit lite grann. Ja, han kan ha spelat okej innan, men det har liksom inte varit den här linjära stegringen riktigt. Så att, svårt att säga om hans kapacitet ändå. Men jag tror att han tar sig en bit i alla fall.
Tredje rundan sätter vi där. Jag har satt Kachanov i tredje rundan också. Han har
samma här.
En lite tuff första match mot Lou.
Challenger-kungen.
Kan tappa ett set där. Escobedo eller en kvalspelare andra. Det borde inte vara ett problem när han har tagit sig förbi första matchen. Så att Kachanov, Cilic kan vi väl sätta till banken nästan. Och nedanför där så har jag skrivit inte Misha Zverev.
Inte Misha Zverev?
Nej, jag tror att han vinner sin första match mot wildcardet Kwiatkowski. Har jag absolut ingen som helst koll på.
Aldrig sett spelare överhuvudtaget, visste inte ens vem det var.
Nej, men i andra rundan så blir det lite tuffare. Eller det blir för tufft tror jag. Det är Philip Kohlschreiber eller Benoit Paire som står på andra sidan nätet då.
Och det känns som en svårtippad match bara det.
Precis, och det är där jag känner någonstans att Misha Zverev inte, han har inte sett så bra ut som han gjorde förra året. Han har gjort en del resultat, absolut. Och är fortfarande som här är sidad 23. Men nu ska han börja försvara poäng här under hösten, vilket jag inte tror att han kommer göra i samma utsträckning som han lyckades med förra året. Så därför så tror jag att det blir Kohlschreiber eller Paire. Den som vinner den första rundan går till tredje rundan.
Alltså, det vet vi ju sen gammalt att Paire har ju kapaciteten att gå hur långt som helst egentligen. Bara han är sugen på det. Och det kommer bli en ganska, jag tror att det blir en kul match mellan honom och Zverev. Jag tror ändå att Zverev grejar det där, för att han har skallen med sig bättre än vad Paire brukar ha. Men ja, det är alltid vanskligt att tippa Paire.
Då är det sen John Isner, som av någon outgrundlig anledning US Open benämner som en popcornmatch, hans första match mot Pierre-Yves Herbert. Jag skulle väl nog sätta mig och göra något annat när den matchen spelas.
Det är 64 matcher i första omgången på här sidan i US Open. Jag tror att det finns säkert 50 som jag skulle se hellre än den.
Ja, nej, det där det, nu har vi sågat US Open och det med all rätt, men Isner kommer gå till tredje rundan.
Ja, det tror jag. Jag tror till och med han går längre än så.
Vilken cliffhanger. Sen har vi hans landsman Jack Sock, som vi blir besvikna gång på gång.
Vecka efter vecka. Vi har pratat om honom i förra avsnittet. Jag tyckte han hade ett jättebra läge att gå långt. Han gjorde inte det.
Nej, det stöp väl direkt.
Ja. Nej, det är samma visa varje gång nu. Han är ganska mycket ner i källaren spelmässigt. Det är inte så här katastrofdåligt, men det är inte tillräckligt bra.
Nej, han tar ju inte de här vinsterna heller.
Han håller sig flytande. Han vinner en eller ett par matcher per turnering. Han gör lite grann som Berdych brukar göra, fast snäppet sämre.
Ja, en sämre kopia på Berdych. Ja,
det är inget att stå efter.
Nej, det är det inte. Men Sock borde, med tanke på motståndet, Jordan Thompson i första, italienaren Thomas Fabiano eller en kvalspelare i andra, vilket renderar i att Sock ska vara i tredje rundan.
Ja, det tycker jag också. Och väl där så skulle det väl inte förvåna om han mötte Jill Müller. Müller har en lurig öppningsrond mot Bernard Tomic.
Exakt, och jag, lite där efter Tomic, nu när han har blivit av med sponsorer, han har gått ut och sagt att tennis är tråkigt.
Han rasar topp 100, va?
Ja, till och med det. Då är det nog läge att visa att man faktiskt vill och kan det här.
Om man inte vill spela Challengers hela 2018.
Ja, det tror jag inte han vill. Så att jag tror att Bernard är lite spelsugen. Så att jag slänger in någon som är joker i tredje rundan.
Jag tror inte han pallar. Jag tror inte han har... även om jag skulle gilla om han gick till en tredje rund. Så, jag tror inte han pallar och vänta ut Müller och hans... Och liksom bara orka stå där och ta emot hans jävla serve. Det känns bara som att det är det sista Bernard Tomic är sugen på att göra. Så att,
tror han låga ur direkt när lottningen kom?
Ja, nästan. Han kommer att åka dit, han kommer att kastera in sin...
Väskan är packad, official car står och väntar med motorn igång.
Sen kommer han skära in returer och stå kvar på baslinjen.
Ja, nu får vi se vem som får rätt i det. Nedanför där då så är det Kevin Anderson som har kämpat och kämpat sig tillbaka in och är sidad nu.
Vi unnar honom det.
Ja, det måste man säga. Han är en ganska tråkig spelare, men han det jobbet som han har gjort för att ta sig tillbaka. Han är inte purung heller. Nu sidad 28, han kvalspelar i första. Kan åka på en riktigt tuff andra runda.
Ernest Gulbis.
Ja, och Gulbis vet vi har kapaciteten. Men har han just nu spelstyrkan? Det är väl tveksamheten.
Blandar och ger, var ju bra i somras helt plötsligt. Och sen så har han ju torskat lite kval och såna här grejer efter det. Så det är svårt att veta vad vi har honom. Verkligen.
Ja, och där känns ju Andersson mer som en maskin.
Det logiska alternativet är ju Andersson i en tredje runda.
Mm. Men just det logiska. Men Gulbis är inte alltid logisk.
Nej,
det är som liksom bryter det. Men jag har också satt Andersson där. Och Andersson kommer att få möta Alexander Zverev, som nu måste behöver han inte alls göra, men skulle vara roligt att se honom hantera de här femsetsmatcherna på rätt sätt.
Och vi har ju ett men där i det att han har inte gjort en enda riktigt, riktigt bra Grand Slam-turnering. Flyttade ju fram positionerna lite här i somras.
Mm.
Men den sista fullträffen saknas ju. Sen så sa han ju att han kände sig sliten också efter segern i Kanada.
Mm. Åkte ut ganska kvickt i Cincinnati.
Så att... det finns dubbla frågetecken för honom. Men han är... en segermaskin nu. Han gör inga dåliga turneringar egentligen. Jag tror att han hade bestämt sig ganska tidigt för att Cincinnati var liksom ingen turnering som han skulle gå för att vinna.
Nej.
Det stod nog klart efter segern i Montreal. Så att det är ingenting att hänga upp sig på egentligen. Men han är ju också en av de här som faktiskt kan vinna den här turneringen nu.
Mm. Och det är också att hantera den press eller den uppmärksamheten som det blir kring personen när man är fjärdesidad och har en masterstitel innanför bältet precis innan man kommer hit. Så att det är ju någonting nytt. Och sen måste man ju lägga till, han får ju press på när du har hyllat kläderna som Adidas har plockat fram.
Det är fan i mig de snyggaste kollektioner jag har sett på flera år.
Men jag undrar vad Fila säger om det.
det är en väldigt mycket rip-off, det är det ju. Men vad fan ska man, det är klart ska man nu börja kopiera, så klart man ska göra det genom de snyggaste tenniskläderna i historien.
Oj, det där var att ta i det. Ja.
Eller?
Ja, nej, Takini har en del fina grejer på sitt samvete också.
Ja.
Jag var och tittade, det snyggaste tyckte jag. Jag var inne i Adidas butik borta i New York. Det är ju ett samarbete Stan Smith och Pharrell Williams.
Mm.
Jag var inte superimpad av det. Det var jävligt coola affischer för reklamposters för det. Men jag såg faktiskt inte de kläderna, vilket var lite överraskande. Om det var så att de inte släppte dem förrän idag.
Ja, ah, okej.
Så det var en överraskning för mig. Men coola skor, inget för mig. Ni kan ju leta upp dem om ni är intresserade av sånt.
Federer måste vi säga. Tidigare så var ju...
Du brukar ju alltid hylla det.
Ja, men jag har ingen anledning att göra det längre. Nike har tappat stinget fullständigt. Förut var det ju alltid krage i Masters och Slams. Rundhalsat i 500 och 250. Punkt. Så var det. Men det är för mycket knasiga mönster. Och de har frångått de här grundläggande principerna. För lite elegans, för mycket experimentverkstad. Jag tycker att det är...
Knasiga element, det var väl som Adidas hade när Edberg var i farten, där så började de hålla på med en massa geometriska figurer, ja. Och andra konstigheter. Ja, tummen ner för Nike.
Mm-hmm.
För Jo Wilfried Tsonga då?
Han spelar ju den snygga Adidas kollektionen.
Han har ju inte rosat marknaden här nu under sommaren.
Nej, det var länge sedan vi såg honom riktigt, riktigt bra. Har en halvlur i andra runda i Medvedev.
Mm.
Sen har han ju en märkligt formtoppad Robin Haase kanske.
Nej, det har han inte.
Nej, okej.
Nu tror jag att Steve Johnson samlar ihop sig. Får möta Almagro, som jag trodde skulle vara borta mycket längre efter den skadan som han hade i Paris.
Förvånande.
Men de två möts i första rundan och jag tror Johnson vinner där. Hasse Edmund går bra i New Haven. Det kanske ligger honom i fatet lite grann. Och Hasse har ju snubblat in här och blivit sidad som nummer 32.
Ja, han har ju det.
Jag tror Steve Johnson blir en tredje runda för Tsonga.
Ja, jag säger Hasse ändå. Han har självförtroende nog för att ta sig dit, tycker jag. Men Tsonga, är, ja, vem det nu än är i en tredje runda, så är det svårt att se att Songen ska få åka på spö mot
Nej, men det har, samtidigt så har han åkt ut två riktigt oväntade, både i Paris och i Wimbledon. Men nej, av de spelare som är, av de tre spelare som han kan möta i de två första rundorna, nej, det är en kvalspelare där som skulle kunna vara ett hot. Men nej, fram till tredje så tror jag inte, jag kan inte se att det är något problem. Albert Ramos Vinolas då, och Pablo Carreño Busta. Carreño Busta skulle försvara New Haven-titeln från i fjol. Det gick rakt åt helvete, om man ska säga.
Hans form har mattats betänkligt. Mm. Han var ju ruskigt bra. En vinstmaskin à la Bautista Agut här i våras. Men där har det tagit ganska mycket stopp under sommaren. Mm. När man trodde att han skulle växla upp, kanske ytterligare vinna mycket på grus.
Ja, för nu blir det ju jobbigt, för nu är det ju bara hardcourt kvar. Det går att hitta någon stackars grusturnering, är det väl... Nej, det är inte kvar nu. Nej, slut på det helt. Mm. Och då blir det nog till att kämpa för att hålla sig innanför topp 20. Det kommer han nog förmodligen göra. Men vem möter Carreño Busta? För det är, han har Tursunov som måste använda sitt sista.
Skaver på sin jävla skyddade ranking.
Ja, det måste vara bland sista nu.
Ja, nu måste det fan vara slut.
Men det är klart, det är smart. Det är $50,000 i första rundan på Tursunov. Så att cashen,
ja,
ska in
det här, ja, jag har sagt förr vad jag tycker om det här. Nu får det fan vara nog. Man måste ställa någon slags krav på den som ska in på skyddad ranking hela tiden. Man måste spela kontinuerligt. Man kan inte hålla på så här.
Ja, men jag tror han spelar väl några challenges här och där, va?
Gör han det ens?
Ja, men några obskyra borta i Kazakstan eller något sånt där. Jag tror att jag har sett honom skjuta
förbi det. Han bara dyker upp. Ja, det är konstigt.
Ja, och så är det två kvalspelare där, så Carreño Busta borde ta sig till tredje runda.
Om nu vi inte har Chapovalov där på den.
Exakt, alltid med förbehållet att Chapovalov. Ja, på där Ramos Vinolas, jag är inte så säker. Jag lekte faktiskt med tanken att Istomin skulle trolla sig fram.
Men när var han bra sist?
Nej, det var väl i januari.
Ja.
Så, ja, men då kommer
det känns som att det inte så länge sedan vi satt här och tokhyllade hans spel mot Djokovic.
Nej, precis. Och någonstans, det har inte varit mycket mer än så. Han har ju vunnit någon enstaka match.
Mm. Och det var innan vi visste hur dålig Djokovic skulle vara i år.
Nej, ja, det är också.
Det har devalverat den där segern ganska mycket ändå,
en hel del.
Det var lite skrällar kändes.
Men det var ju lite på sättet han vann faktiskt också.
Ja, det var en jättebra match. Jag ska inte ta det ifrån honom.
Men Ramos Vinolas, jag har Fuksovic är helt nej helt enkelt. Och sen en kvalspelare där, Chapovalov. Men Istomin.
Nej. Nej, jag tror på helt spanskt möte i omgång 3.
Ja, och sen flyttar vi ner då, så är det Lucas Puig och David Ferrer.
Det känns väldigt länge sedan Lucas Puig var riktigt bra.
Ja, men visst gör det. Mm. Det är inte alls sting i fransmannen som hade skadeproblem i inledningen av säsongen, men egentligen aldrig hittat tillbaka till något riktigt vinnande koncept här under säsongen. Han har gjort, han vann väl någon turnering.
Det gjorde han väl, en 250 som, om jag minns rätt. Han var ju så otroligt bra i US Open förra året.
Mm.
Men det var ju länge sedan det.
Det börjar ju bli ett tag sedan. Jag ska se vad han har för någonting i år, den gode Puig. Han har ju Bemelmans i första, han har Donaldson Bashiashvili i andra. Och han har faktiskt vunnit två titlar i år till och med.
Och det känns inte så. För att de gånger som han är, som scenen har varit lite större, om vi säger så, så har han ju inte imponerat. Och framförallt inte gjort mot bra motstånd, så som han gjorde under 2016. Så att det är nej. Jag tror helt ärligt att han åker i andra runden mot Donaldson.
Där ser man Donaldson, säger du. Ja, jag har faktiskt lämnat öppet där, för att han ska egentligen ta sig till en tredje runda. Han vann i Stuttgart på gräset, var det ju förstås. Och sen så vann han ju även i Budapest. Det var den grustävlingen som var. Men Ferrer möter någon i tredje rundan. Jag tror att det är Puig som får möta Ferrer.
Och jag tror att det är Donaldson.
Ferrer,
som vi ska säga, som har ett ruggigt bra matchfacit från och med Båstad.
Ja, men han har lyft sig en del.
Hände någonting där?
Ja, han fick väl självförtroende av också förstås när han får vinna en titel. Så att det ska bli roligt, och jag tror inte att Don Skoj eller Heidemauer kan göra någonting och inte en kvalspelare i första heller. Längst ner på lottningsträdet så har vi Argentina Diego Schwartzman och Andy Murray. Inte Diego Schwartzman i tredje rundan.
Du, okej. Jag tror att det faktiskt blir det. Mm. Kokkinakis har ju sprattlat till några matcher, varit rätt okej. Okay. Men kan han göra flera bra matcher i rad verkligen?
Ja, han kan det den här gången.
Okej. Okay. Då så. Men då...
backa om nu. Andy Murray, där har vi återigen som vi kan sätta ett...
Men!
Just det. Har ju inte heller gjort någonting sen Wimbledon. Verkar inte... Har också smyg under radarn. Har inte varit mycket prat överhuvudtaget utåt, tycker jag.
Snackas fortfarande om att han haltar omkring. Nej, han, det finns ingenting som tyder på att han ska vara 100%-ig. Men han tycker att han är i tillräcklig form för att spela i alla fall.
Ja, och det är ju rätt intressant, tycker jag. Är det så att han ser att möjligheten ser bättre ut? Möjligen. Sen är det klart att om han inte är så skadad så att han vill stänga säsongen heller, så är ju det här årets sista slam helt enkelt.
Ja, kikar man framåt på hans lottning så är den ju bra.
Ja, han fick en riktigt bra lottning.
Ja, en riktigt bra lottning fram till en... Ja, egentligen en potentiell semifinal om vi ska våga titta så långt fram mot,
ja, men det,
mot
det,
Alexander Zverev.
Det tycker jag vi gör nu, för att då är vi där. Och Murray i fjärde rundan, det är vi överens om. Ferrer tror jag faktiskt kan ta sig fram dit.
Det tror jag också.
Men sen så är det Murray, och det är, jag håller med om att det är Murray i semifinal också. Allt beror på givetvis om hans kropp.
Ja. Är han helt så har han en fruktansvärt tacksam lottning att ta sig igenom. Mm. Det finns ingen av de här spelarna på den här delen av lottningen som har någonting att sätta upp mot honom om han är i habil form.
Nej, och det, egentligen så, om man bara tittar på pappret så skulle jag säga att Tsonga är framme i en kvartsfinal. Men Tsonga har ju inte sett bra ut i de här, så att jag undrar. Men samtidigt är det så svårt att välja ut någon som skulle kunna vara kvartsfinalaspirant.
Nej, precis. För den biten precis under där är så jävla dålig.
Ja.
Rent ut sagt, den är för dålig.
Ja.
Så att det, nej, det finns inga andra alternativ än Tsonga.
Tsonga, Murray kvart där. Flyttar vi upp då, så Alexander Zverev tror vi väl tar sig till en fjärde runda. Och där är Sock och Sock, eller Müller tror du, Sock Tomic tror jag. Inte helt lätt, det är också att jag skulle vilja säga Jack Sock i det läget. Jag kan tänka mig att du har andra tankar.
Jag har faktiskt också satt Sock i åttondelsfinal.
Märkligt vad vi liksom tror på spelare som...
Han förtjänar det inte, han har inte gjort någonting för att förtjäna det här enorma förtroendet. För vi sätter honom långt fram i lottning efter lottning.
Ja.
Han gör ingenting för att betala tillbaka det. Men om han nu tar sig dit, åker han på tvärspö av Sverige.
Ja, men det gör han.
Jag tror inte Sverige är rädd för Sock.
Nej, det tror inte jag. Eller där känns det som att det är helt rätt motståndare för honom i en fjärde runda också. I kvarten så, ja men Cilic eller Isner?
Ja, det är också så svårt att veta det. För vi har ingen aning om hur, i vilken form Cilic är, som han har hållit sig borta så länge. Spelar han som i Wimbledon, ja, då är ju givet. Då är ju kvartsfinalplatsen hans.
Och då kommer han så långt och spelar så bra. Då är jag inte så säker på att Alexander Zverev är den spelare som möter Andy Murray i semifinal.
Nej, å andra sidan så brukar inte Cilic formtoppa mer än en gång per år. Historiskt sett. Så att, och Zverev stegar sig allt närmare. Han stegar sig allt närmare sin första slam. Han stegar sig allt närmare första platsen på världsrankingen. Fortsätter han så här så kan han till och med ha den nästa år. Om det vill sig väl. Så att i Sverige är min man i semifinal mot Andy Murray.
Ja, jag går emot dig där och säger att Cilic är hel och flyger under radarn fram till en semifinal.
Bjösse works his magic.
Precis. Vill du gå hela vägen på vem som vinner semifinalen också?
Ja, kan vi väl. När vi ändå är här.
Ja, och då får du säga först vad du säger.
Även om Murray är någorlunda helt, så har jag svårt att se att han ska kunna rubba Zverev. För att de har faktiskt blivit ganska lika som spelare egentligen. det har jag för mig att jag pratade om sist vi poddade, att Zverev har slipat bort så väldigt mycket av sin valpighet och sin fladdrighet i spelet. Han håller ihop kroppen så fint nu, har blivit oerhört slipad taktisk, och väljer rätt slag i rätt läge i stort sett hela tiden. Spelar så klokt, men han har också den här lilla edgen i att han har väldigt bra tryck bakom slagen. En bättre serve än vad Andy Murray har. Så att mycket kan man säga om Andy Murray, men den här extrema högsta nivån har han ju aldrig haft.
Nej, men han nöter ner motståndet. Och det, om det blir en semifinal mellan Zverev och Murray, då tror jag att då är Murray
softig. Då fullirar ju Murray.
Exakt, och över fem set där, för det är så oerhört tungt att ta ner Murray över fem set. Så det, där tror inte jag. Däremot, om som jag tror, Cilic tar sig till semifinal, då tror jag det blir mer öppet. Det tror jag är... jag tror, blir det så har Cilic en större finalmöjlighet, eller större chans att risk att Murray förlorar semifinal är mot Zverev. Jag tror att han slår Zverev i en semifinal, i alla fall tror jag Cilic tar sig till final.
Alltså svårt sammantaget att se Murray gå till en final nu.
Ja, men det är ju på lottningen också. Det är inte, han har ju hans stora frågetecken. Det är för det första om han håller själv. Och sen så är det ju ingen frågetecken egentligen förrän du är i, vad var det, kvartsfinal, semifinal, som man ens liksom blir ställd på ordentliga prov, åtminstone på pappret.
Nej, precis. Det är intressant att av alla de här som vi benämner som potentiella segrare, där man har minst frågetecken och funderingar kring, det är Grigor Dimitrov.
Ja.
Märkligt nog.
Ja, märkligt nog. För vi tar oss an då övre delen. Dominic Thiem och Manarino eller Ivo Karlovic. Team plockar ner dem och går till en fjärde runda. Där är det nog mycket möjligt att Bautista Agut kan ta sig förbi en Del Potro.
Ja, jag tror det också. Jag tror inte Del Potro orkar med honom riktigt. Han är outtröttlig.
Men i en kvartsfinal mellan Bautista Agut och Team då?
Åttondel måste det vara då.
Ja, åttondel, förlåt.
Det hänger i det. Team måste steppa upp. Han har inte spelat bra på länge. Inte sen Paris egentligen. Även om han visar lite livstecken här nu i Masters-turneringarna. Men bara glimtvis tycker jag. Det är lurigt där. Alltså, Bautista Agut lirar den här veckan. Då är man uppenbarligen inte inställd på att man ska gå särskilt långt.
Nej.
I US Open. Vilket vi väl får anta att Team är. Det tycker jag han ska vara. Han har en ganska bra och lätt väg fram till en eventuell åttondel. Jag tror ändå han tar sig till kvarten. Men där har vi en femsättare på gång.
Det har vi nog mycket väl. För om vi tittar framåt en fjärde runda ovanför där, så är det Query och Kyrgios i tredje rundan. Där tycker jag det ska bli väldigt intressant. Du var inne på att de har rätt liknande vapen, men helt olika spelstilar. Om Kyrgios ledsnar, för att det kan vara sjukt tråkigt att spela mot Sam Query, då är det ju risk att han viker sig för att han inte tycker det är kul. Spelmässigt så känns det som att hej, Kyrgios slår honom 5 dagar av 7 i alla fall. Och någonstans så vill jag att Kyrgios ska ta sig till en fjärde runda.
Det vill jag också. Samtidigt så är det tillräckligt tidigt i turneringen för att han ska skita i det. För att han har ju Millman, och sen så har han förmodligen Chassiri. Och det är ju två spelare som han nästan kan skita i det, men ändå slå ändå.
Ja.
Så att han kan dyka upp i en tredje runda omotiverad mot Query, och då får han ju spö. Men jag vet inte fan, det kändes som att det tändes någonting i honom där i Cincinnati. Han pratade öppenhjärtligt igen om liksom sina motivationsproblem. Jag tror att han kommer in med lite vind i seglen. Så här bra som han spelade nu har han ju inte gjort sen tidigt i våras. Så att jag tror han tar Query.
Och då är det väl så att vi är väl ganska, vi är helt överens om att Roger Federer står på andra sidan nätet i en fjärde runda.
Definitivt.
Det kan bli en riktigt rolig match.
Ja, den såg vi ju fram emot i våras. Att de skulle mäta sina krafter när båda var riktigt på topp. Det är de väl kanske inte nu. Och där har vi återigen det här men att vi vet inte riktigt var Federer står någonstans.
Mm. Och det som sades efter den här finalen var att det var en låsning i ryggen.
Mm.
Om jag förstod det rätt. Och det hade ju släppt direkt efter. Men att han samtidigt är han bra på att tona ner sig själv också i det här läget nu när han är där han är. Vill inte ha det totala favoritskapet, för skulle han kommit in med en färsk turneringsseger i ryggen, då hade det nog varit en annan femma. Jag måste tro att Federer måste, men jag tror att Federer tar sig vidare till en kvartsfinal. Jag tror han slår team
ja.
I en kvartsfinal också.
Jag är enig.
Ovanför då så är det Dimitrov som möter antingen Cuevas eller någon annan skön lirare. Dimitrov vinner där och går till fjärde rundan. Hävdar jag. Och sen Goffin och Monfils i en tredje runda.
Är Monfils någorlunda helt så är det hans. För Goffin har inte imponerat på länge.
Nej. Monfils bestämmer.
Ja, så är det. Det är ju ofta det.
Mm.
Men inte mot Dimitrov.
Det gör han inte. Då blir det tyngre. Då går det inte att...
Ja, Dimitrov är i mitt tycke självskriven i kvarten.
Mm. Ja, men det spelet som han visar upp i Cincinnati... Och kan han liksom ha det självförtroendet och ta med sig erfarenheterna från Australien också, då är det här, då är det kvartsfinal.
Jag gillar framförallt Dimitrovs forehand i Cincinnati. Den såg äckligt bra ut. Jag vet inte om han har slagit den på det här
sättet. Han har tränat forehand.
Han måste ha gjort det.
Ja, men Dimitrov är i kvartsfinal och då är frågan om han möter Rafael Nadal eller möter han Thomas Berdych kanske.
Ja, det är ju det här. Men. Nadal, om han har en känning i knät eller någon annanstans, det vet vi ju inte helt säkert. Är han någorlunda frisk så tar han Berdych, tycker jag. Och då tror jag att han får Dimitrov på fall också.
För det är det jag tycker blir intressant med Nadal. Att, jag tror inte heller att han förlorar inte mot Berdych i fjärde runda. Hade han fått, som Kyrgios när han förlorar mot honom här, skulle han få honom i fjärde runda, då är jag inte lika säker på att Nadal ska vinna. För att det är de här yngre killarna nu som han inte riktigt vet hur han ska hantera. Berdych vet han precis hur han ska spela mot.
Ja, precis. Kyrgios är ju ytterligare sånt här exempel på en ung spelare som kommer lite grann från, alltså slår underifrån och slår bort Nadal. Slår tillräckligt hårt och liksom mörsar bort honom. Chapovalov gjorde ju samma sak.
Mm.
Och det var det här som Söderling började med en gång i tiden. Att visa att ja, men det går om du har liksom, om spelet stämmer tillräckligt bra för dagen.
Mm.
Då kan du mörsa bort honom med tunga grundslag. Det funkar faktiskt.
Så sen hade ju faktiskt Nadal problem också med sin forehand i Cincinnati var det väl. I alla fall i något sätt där i förlustmatchen mot Kyrgios att den funkade inte. Och det är inte ofta som du ser hans forehand inte funka.
Nej.
Och ja, nej, men Nadal tar sig till kvarten på att han inte har någon ung kille upp underifrån som stressar honom, tror jag.
Sen då?
Ja, sen blir det riktigt intressant med Dimitrov Nadal i kvartsfinal. Och jag tror att Dimitrov vill nog så oerhört gärna trycka till Nadal den här gången.
Tror du han gör det?
Ja. Jag tror det. Jag måste säga så. För att det fortfarande Cincinnati är Cincinnati. Det är bästa tre set. Nu är det bästa fem. Och det är långt in i turneringen. Om inte Dimitrov blir liksom för mycket att han ska visa att han kan. Och att han kan vinna mot Nadal i en slam. Men det är dags nu. Och han trivs inte 100% på hardcourt Nadal, det vet vi sedan gammalt. Inte US Open har ju inte så många titlar, det är bara en han har i USA. Säger du emot mig?
Ja, det gör jag. Jag har problem att motivera varför. Nej, men jag tycker att vi konsekvent underskattar Nadal på hardcourt, faktiskt.
Mm.
Han var ändå i final i Australian Open. Han var i final i en av Masters-turneringarna där på våren. Dimitrov är ett skittufft test, men det är samtidigt en spelare som inte har gjort många bra turneringar back-to-back. Det är ju hans kontinuiteten är ju hans akilleshäl fortfarande. Att han har så svårt att prestera på den här jättefina nivån som han har Han har så svårt att prestera på den nivån, alltså vecka ut och vecka in. Han har tagit sitt livs tyngsta titel. Orkar han gå hela vägen mot Nadal? Han vet hur jävla jobbigt det där kommer att bli.
Mm. Ja, men jag tror han biter ihop där och tar sig till en semifinal. Semifinal för mig då, Dimitrov Federer.
Svårt att säga att Federer ska torska mot Dimitrov.
Också det. Och ja, om man dessutom har en 4,5 timmars match mot Nadal i benen.
Och numera har jag även svårt att se Federer ska torska mot Nadal på hardcourt.
Ja. Om inte Nadal har hittat ett nytt motvapen mot Australian Open förnedringen. Så att ja, men det är Federer Cilic i final.
Jag tror att jag säger Federer Zverev.
Ska vi säga vem som vinner också?
Mm. Jag tror på tysk.
Du tror på tysk seger. Så Boris får stå och vifta med flaggan nu när han har blivit chef för tysk herrtennis. Intressant val för övrigt.
Ja, det kan vi väl nästan utgå från att de gjorde, för att de tyckte lite synd om honom och hans ekonomiska förehavanden.
Ja, men de har ju lite pengar där, så att det är klart att det stöttar Boris. Det är kul för honom att se vad han kan tillföra. Han får nog kanske, han har väl lärt sig lite mer ödmjukhet. Jag tycker de som har möjlighet så läs hans självbiografi. Det är en spännande upplevelse.
Det har du gjort.
Ja, det har jag. Men det jag, ja, jag undrar om det inte är så att Cilic kan få en andra titel i US Open. Jag sträcker ut hakspetsen. Det här kan jag få liksom en uppercut i första omgången, ja. Så ligger raklång.
Trots att han har vunnit en och ändå har en slamfinal i väldigt färskt i minnet, så är det är ju rivigare tips än Zverev.
Ja, det är väl inte så. Zverev har inte någon titel överhuvudtaget.
Nej, men jag tycker det är logiskt
alternativ. Jag tror det är för tidigt för det. Han är på rätt väg. Han kommer att vinna slams, men jag tror det är för tidigt för det.
Nej, jag chansar nu alltså.
Ja, vi får se. Vi får ju uppdatera här i fjärde rundan när vi får sitta och revidera allting några varv.
Precis allting.
Hör du, damsidan finns det väl egentligen bara en match som man vill prata om. Bortsett från att vi har två svenskor med. Första gången på ett par år nu.
Ja, Rebecca Pettersson vann sin kvalfinal här ganska precis innan vi bandade här. Mm. Kul, hon hade en del missade Grand Slam-kval bakom sig. Mm. Det här var säkert skönt.
Mm, det tror jag.
Viktigt steg på vägen.
Lite poäng in och sen då en väldigt intressant match i första omgången. Vi får se vem det är, det vet vi inte just nu. Och sen Johanna Larsson som heter Tomljanovic, som har en viss skadebenägenhet, va?
Ja, och 4 eller 5 raka förluster tror jag. Mm. Så att det är, där är hon favorit, även om Johanna har gått dåligt.
Ja, hon tappar en del på ranken. Hon var ju i semifinal förra året i New Haven. Mm. Hon åkte väl ut direkt där, så att där har hon en del. Men bortsett från dem så är det bara en match, och det ska vi se om en Maria Sharapova utan Meldonium kan slå Simona Halep. Hon har 6-0. Det är en första runda som skulle kunna vara en final.
Mm. Där snackar vi popcorn fight.
Det är det faktiskt. Det är den som vi håller högst. Ska vi bara säga, har du någon favorit på damsidan?
Det är ju som alltid så otroligt svårtippat. Pliskova, första sidan. Nu jag kan säga så mycket som att Caroline Wozniacki kommer inte att vinna. Nej, Muguruza tror jag plockar det.
Muguruza är en farlig. Jag är ju alltid svag för Kuznetsova. Tyvärr har hon bränt lite grann. Men Muguruza, sen vill jag faktiskt varna lite grann för Johanna Konta.
Mm.
Den brittiskan, som Johanna Larsson kan få möta i en andra runda. Det är en liten outsider som jag tror skulle kunna gå ganska långt i den här turneringen. Och faktiskt till och med kunna ta sig hela vägen till final. Men det är som sagt, det är oerhört svårt. Det är svårt att se någon mönster i damspelet toppen, och det har vi varit inne på väldigt många gånger tidigare. Därför tycker jag att vi släpper den biten. Och så kan vi bara glädja oss åt att Elias Ymer är i gott slag. Valde bort kvalet här eftersom han inte gick in.
Klokt.
Mycket klokt. Och nu en challenger-titel, och när vi spelar in det här så är han i semifinal i den andra veckan då.
Jag såg andra set i hans kvart. såg precis lika bra ut som det har gjort tidigare i den här turneringen och förra turneringen. Han är en helt annan spelare nu än han var för några månader sedan.
Ja, men det känns som att han har växt rätt mycket. För just idag, han klev in tidigt, tog bollarna tidigare, utnyttjade lägen, hamnade inte allt för mycket långt bak i banan som han har haft en tendens till att göra. Eller tendens, han har gjort det under egentligen nästan ett år. Så att det är roligt att se och vad en seger kan göra för självförtroendet också. För det tror jag boostar väldigt mycket.
Verkligen. Nu ska vi säga också att han har haft ganska tur i lottningarna. Han har mött mycket spelare rankade utanför topp 200.
Mm.
Och de har han ju inte ens tappat set mot. Han har väl inte ens tappat set i någon av sina segermatcher. Ja. Det är ju ruggigt imponerande faktiskt. Även om det är mot hyfsat lågt rankade spelare. Som i och för sig alla nästan har varit rankade högre än vad han har varit.
Men han har ju haft det problemet också med spelare som har varit just i de trakterna.
Han förlorar många sådana matcher. Mm. Och vunnit mot bra spelare istället.
Mm.
Men alltså, det här är, det är viktiga veckor. Jag vet inte, du har ju kamperat ihop med Robin Södling här nu och spelat in program. Vad säger han?
Jo, men han säger ju att det går bra och att han, just det här med självförtroendet och att han, de justerar små detaljer i spelet som gör att det går att få ganska snabba resultat, framförallt på kärlenivå. Sen är det klart att flyttar du fram på skolan så kommer du inte gå lika mycket uppåt. Nu får vi se om det här är tillfället eller om det är en del av en längre trend att det går åt rätt håll. Men går det åt rätt håll här så kommer han kunna klättra upp en bra bit och etablera sig mellan 100 och 150. Sen behövs ju lite till för att ta sig förbi 100.
Mm.
Men jag tror att Robin har en ganska tydlig bild, har jag fått intryck av, vad han vill göra och vad de kan göra här i det här läget för att flytta fram positionerna.
Men det känns ju som att han i alla fall gör helt rätt grejer med Elias. Och han jobbar med de verktyg som han har. Enkla moment tycker jag, just som du säger. Alltså, aggressivt och går hårt på bollen. Kliver runt med sin forehand nu.
Mm.
Han gör bra grejer med redan befintliga vapen.
Mm, och jag tror att Robin, eller jag vet att Robin hade inte gått in i det här om han inte hade vetat att, ja, men för det första att han hade sett en potential.
Och sen finns det ju.
Ja, det finns ju det. Och att det finns ju också det att det är svensk tennis. Och det är liksom att viljan att hjälpa till finns där också. Så att det känns som ett spännande samarbete som jag hoppas nu kan hålla i ett bra tag. Vilket jag tror att det kommer göra också. Så att det vi får se om brorsan också kan få lite hjälp uppåt. För han behöver vinna lite matcher han också.
Absolut. Elias möter ju Guillermo Garcia López.
Ja, det är tufft.
Det blir första riktiga testet här nere.
Ja, och Robredo är fram i semifinal också.
Gamla spanska stötar.
Ja, väljer att spela Challengers. Det är for the love of the game.
Verkligen.
Ska vi dra ett streck här nu på det här?
Det är väl lämpligt att sätta punkt och vi är tillbaka om en
dryg vecka, va?
Ungefär så.
Tack och hej.
Hej.